Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Ingman.
Och välkomna till mini-avsnitt nummer 5. I dagens mini-avsnitt ska jag berätta om Shavarash Karapetyan. Och jag vill varna för att dagens fall innehåller en del dödsfall. Mina källor är artiklar från Russia Beyond, Aurora Prize och Grantland.com samt klipp från YouTube-kanalerna True Story och Let Me Know. Shavarash föddes 19 maj 1953 i Armenien, vilket på den tiden tillhörde Sovjetunionen. Shavarash började redan som barn att simma och han älskade att vara i vattnet. Och han blev även väldigt duktig väldigt fort. Så när han blev äldre så började han även att tävla i simning. Och efter ett tag så började han med fensimning. Vilket är ungefär som det låter, att man simmar med någon typ av fena. Det kan vara antingen på fötterna eller på händerna eller båda. 1972, när Shavarash var 19 år gammal, så slog han igenom i Europamästerskapen i Moskva. Och vann 2 guldmedaljer. Och här sa källor lite olika, men de flesta källorna sa att när han var 23 år gammal så hade han vunnit världsmästerskapen 17 gånger, Europamästerskapen 13 gånger och slagit 10 världsrekord.
Wow, vad många priser.
Ja, och även om källorna sa olika så sa alla källor att han hade vunnit väldigt många olika slags mästerskap och slagit världsrekord. Det diffade bara i hur många priser han hade vunnit. 16 september 1976 bodde Shavarash i Yerevan, Armeniens huvudstad. Den här morgonen joggade Shavarash med sin bror Kamo och även deras tränare Liparvat. Och när de joggar förbi Yerevan sjön så ser de hur en trådbuss börjar skena. Och inom bara några sekunder så spårar den ur och flyger ner från vägen i den kalla sjön. På trådbuss nummer 15 fanns det totalt 92 personer ombord. Och inom sekunder hade bussen sjunkit ner i sjön och var nu på runt 10 meters djup. Det var fullt kaos och passagerarna som var fast försökte krossa fönstren och ta sig ut för att simma upp till ytan. Utan att tveka hoppade Shavarash i det iskalla vattnet och dök ner de 10 meterna mot bussen. Han tog sig mot framrutan och försökte sparka sönder den. Men det var extremt svårt att få någon kraft under vattnet. Men till slut så lyckades han ta tag i en del av taket att hålla sig i, för att få tillräckligt mycket med kraft för att kunna sparka sönder rutan. Och han berättade att det här gjorde fruktansvärt ont. Glaset krossades mot hans ben. Men Shavarash struntade i smärtan och började rädda passagerare. Han drog ut passagerare en efter en och simmade upp med dem till ytan där brorsan och coachen hjälpte dem. Och även om vattnet var iskallt och Shavarash var väldigt skadad så vägrade han att ge upp. Så han fortsatte dyka ner till bussen och dra upp en efter en. Shavarash lyckades dra upp 46 personer innan räddningstjänsten tog över och bad honom sluta.
Herregud, vad många. Så imponerande.
Tyvärr så överlevde bara 20 personer av de här 46. Vid den här tidpunkten var Shavarash väldigt utmattad. Han hade syrebrist, var nedkyld, hade förlorat stora mängder blod. Han togs till sjukhus och de kunde konstatera att han hade fått svår lunginflammation samt blodförgiftning från såren efter att han sparkat sönder rutan. Hans första dagar var väldigt kritiska. Men efter ungefär 45 dagar så var han frisk nog att få åka hem från sjukhuset. Men hans kropp och fysik blev aldrig densamma igen. Och hans professionella simkarriär var nu över. Han fick en hedersmedalj från Sovjet för sin hjälteinsats, men blev utöver det inte särskilt uppmärksammad. Inga artiklar fick skrivas om hjältedådet då Sovjet ville tysta ner olyckan, för det såg inte bra ut utåt. Men detta var varken första eller sista gången som Shavarash hade uträttat hjältedåd. 2 år tidigare hade han suttit på en buss som hade krånglat, och busschauffören hade då gått ut för att kolla vad det var för fel på motorn och hade då glömt sätta i handbromsen. Och de stod i en backe och bussen började rulla bak mot en bergssluttning. Shavarash var iskall och reagerade direkt. Han sprang fram och lyckades stanna bussen innan den åkte ut över sluttningen. 1985, 9 år efter trådbussolyckan, var Shavarash på plats på Yerevans sport- och konsertarena. Plötsligt startade en brand och Shavarash hjälpte till att släcka elden samt föra folk till säkerhet. Han fick stora brännskador och fick ligga på sjukhus i över 2 veckor. Men nu fick han äntligen den uppmärksamhet han förtjänade. Och han blev hjälteförklarad, både i Sovjet och utomlands. Och han fick till och med en asteroid döpt efter sig. Och fick även flera priser från internationella organisationer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2014 fick han äran att springa med den olympiska facklan under vinter-OS-invigningen i Moskva. Men facklan slocknade under tiden han sprang med den. Vilket enligt många var väldigt pinsamt för Ryssland. Och det tog några minuter innan man kunde tända den igen med en vanlig tändare. Men om man ska se något positivt med det, så var det att folk återigen började prata om Shavarash Karapetian och mindes alla hans fantastiska hjältedåd.
Vad skönt att han då till slut blev hyllad för sina fantastiska insatser.
Mm.
Det är helt otroligt så många han lyckades rädda i den där bussolyckan i sjön.
Ja, och jag kom på att jag sa att det var 10 meter ner. Men det var liksom den delen som var längst upp. Så det var 25 meter ner till de som var längst ner.
Ja, det är väldigt djupt att dyka.
Mm.
Vi har tagit upp lite dykafall tidigare och den gränsen för vad man klarar av som otränad och utan utrustning är ganska låg.
Man minns ju själv bara när man skulle dyka ner 3 meter och hämta en docka på gympan.
Mm.
Man klarar ju knappt det.
Ja, men vilken hjälte. Och så många olika tillfällen med som man har haft möjlighet att rädda liv.
Ja, och jag för mig att jag läste något om att han tog 25 sekunder per person han räddade när han dök ner.
Ja, men det är ju helt otroligt.
Mm.
Där kom ju hans simmarbakgrund verkligen till nytta.
Mm. Och sen är det ju lite sorgligt att hans professionella simmarkarriär var över. Men om man så här tror på ödet och sånt, så kanske det var det här den var menad för. Att han skulle vara den personen som var där.
Var detta han hade tränat till egentligen.
Mm.
Men han hade ju redan så himla många medaljer, så hans karriär kanske redan hade peakat ändå.
Ja, det finns en jättefin bild på honom när han står på typ en äng med bara massa medaljer på sig. Så att han har ju uträttat extremt mycket fint i sitt liv. Både hans egna idrottsbedrifter, men samtidigt det som kanske är ännu finare, att han har räddat så många liv.
Mm, otroligt.
Och jag kommer såklart lägga upp bilder på Instagram. Och vad heter vi där?
Nära ögat podd. Och det heter vi även på Facebook för er som vill kika där. Tack för dagens fall, Assa. Så bra.
Se fram emot ditt nästa vecka.
Vi hörs då.
Puss, puss.
Puss, hej.